Varmt välkommen till den här andakten som hålls av Jerry Jägerfeldt. Och jag är pastor i Kiruna Missionsförsamling. Och temat för den här söndagen som kommer är samhällsansvar. Men vi börjar med att be, låt oss göra så. Herre, lär ditt folk att älska ditt hus som det allra bästa av alla boningar. Dina skrifter som är bästa av alla böcker. Dina sakrament som är bästa av alla gåvor. Det heligas gemenskap som är bästa av allt umgänge. Så att vi som en familj och på en och samma ort tackar och tillber din härlighet. Herre, hjälp oss att alltid hålla din dag, den första dagen, helig för dig. Du som är vår skapare, vår uppståndelse och vårt liv. Herre, vi lägger så tal, lyssnande, stunden i dina goda händer i Jesu namn. Amen. Och så ska jag läsa texten som är hämtad från Lukas evangeliet kapitel 19, vers 1-10. Han, alltså då Jesus, kom in i Jeriko och gick genom staden. Det fanns en man som hette Sakaios. Han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem den Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se Jesus, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: skynda dig ner, Sakaios, idag ska jag gästa ditt hem. Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Sakaios ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt det fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Amen. Jesus kom ju då i vår text här in i Jeriko som var en liten stad på Jesu tid. Och där finns ju Sakaios då. Och Sakaios, han var ju rik och han hade pressat människor på pengar, det var ju så. Tulltjänstemännen som var dit och tillsatta av den romerska ockupationsmakten var ju så att man gärna tillskansade sig lite mer pengar, tog ut lite extra tull och stoppade i egen ficka. Så troligtvis var han ganska illa sedd av befolkningen. Och, det är svårt att veta vilka konsekvenser det fick, men han var rik i alla fall och samtidigt verkade det då som att han kanske var lite skygg då för människor, vi vet inte. Men han hade hört om Jesus och han ville gärna se vem den Jesus var och var nyfiken förstås. Men så hörde vi, han var liten till växten, men han springer i förväg, klättrar upp i en sykomor för att kunna se Jesus när Jesus skulle gå förbi där. Och det är vanligt att höra textutläggningar om att Jesus går förbi och Sakaios gömmer sig lite i trädet och vill lyssna på avstånd. Eller se på avstånd. Han vill inte avslöja sig möjligtvis då att han är nyfiken på Jesus. Och de har ju sett och hört och mött många människor genom åren som har varit nyfikna på kristen tro. Nyfikna på vem Jesus är och vad kyrkan håller på med, men man vågar inte riktigt gå dit. Jag har ju varit med många gånger genom åren och sjungit på offentliga platser, torg och badstränder. Men det är inte många som står och lyssnar så där aktivt, men man smyger lite grann och man blir nyfiken och man vill lyssna, men man vill inte riktigt skylta med det. Sakaios i alla fall, han gömmer sig där i bland löven i sykomoren. Och då kommer Jesus gående och så han ser upp mot honom och säger: skynda ner, lägg ner Sakaios. Idag ska jag gästa ditt hem. Så Jesus, jag vet inte om han såg igenom lövverken eller om det var någon slags profetiskt idé då, att han såg Jesus där och kunde identifiera och veta vem Sakaios var. Det är osäkert. Men Jesus säger: idag ska jag gästa ditt hem. Och det är ett uttryck som jag själv tycker mycket om. Idag ska jag gästa ditt hem. Och till dig som lyssnar så är det som att Jesus ville säga det också. Idag ska jag gästa ditt hem. Alltså Jesus vill möta dig där du finns. Du kanske har lyssnat på 1000 andakter eller det är din första. Men oavsett så vill Jesus gästa ditt hem. Alltså för det första huset eller lägenheten där du bor. Han vill vara en del av ditt liv. Vara en gäst och komma in i ditt hem och in i ditt liv. Sen vet vi också att Bibeln lär oss att Jesus bultar på vårt hjärtas dörr och vill komma in i våra liv och bli en del i våra liv till förändring och förvandling. Och där i ligger ju då den stora kallelse för kyrkan att leva i samhällsansvar. Det är ju i första hand att på olika sätt förkunna evangeliet och försöka dra människor närmare Jesus och så att man får sitt liv förändrat och förvandlat. Och det är många som tänker: jag behöver väl inte bli en bättre människa. Jag är ju så duktig och präktig och jag försöker göra mitt bästa. Ja, det är bra. Men det är något annat är när Jesus kommer in. Man blir född på nytt. Man får sitt namn i livets bok. Man blir en himmels medborgare. Och man får kraft och energi och styrka till att leva ett förvandlat liv. Ett liv som bidrar i ännu högre grad till att göra samhället till en ännu vackrare och bättre plats. Och nu i texten då så står det att Sakaios skyndar sig ner och tar emot honom med glädje. Beror det på att Sakaios egentligen var ganska ensam? Som ett resultat av att han pressade människor på pengar och satt i knät på ockupationsmakten och satt i knät på romarna. Ja, men troligtvis. Och så står det att alla som såg det mumlade förargat. Så konstaterar man, han, Jesus då, har tagit in hos en syndare. Alltså det verkar som att omgivningen här i Jeriko har koll på Sakaios och koll på Jesus i någon mening. Och så tycker man då och mumlar att det här var inte bra. Det här var negativt. Jesus tar in hos en syndare. Man brukar säga så här. Om Jesus hade kommit idag. Det är klart att han har gått till kyrkan. Och till människors hem. Vilka skulle vara då och är kristna. Men frågan är om inte Jesus skulle söka upp. Alltså som det står i texten. Och söka efter det som var förlorat och försöka rädda det. Jesus kanske skulle gå till platser och i situationer och omständigheter som vi kanske ibland ryggar för. Men Jesus gick in i sådana sammanhang. Kom med kärlek, kom med nåd och barmhärtighet. Men här, invånarna i Jeriko eller åtminstone alla som såg det, de mumlar förargat och tycker att Jesus inte skulle beblanda sig då med en sådan som Sakaios. Men resultatet av mötet mellan Jesus, Gud själv egentligen då, som är kärlek, nåd och barmhärtighet, får ju de konsekvenserna då att Sakaios ställer sig upp och säger till Jesus: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge de fattiga. Och jag har pressat ut pengar och någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Alltså, när Jesus kommer in i en människas hjärta så får det konsekvenser. Man vill göra rätt för sig och man vill ställa till rätta det som har gått fel. Och här ser vi det på ett tydligt sätt. Och Jesus säger då, idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som har förlorat och rädda det. Så Vi ser här att Jesus tog samhällsansvar genom att möta människor med kärlek, nåd och barmhärtighet. Och så fick det konsekvenser då människor förändrade sitt sätt att tänka och vara. Och så blev det ett vackrare och ett bättre samhälle. Och när det kommer till oss nu då, kyrkan 2025, då tänker jag så här att Bibeln lär oss, och i Nya Testamentet står det så här, Paulus skriver: först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt, fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Alltså först och främst så är Guds församlings kallelse att be, söka Gud och be för den stad eller by eller plats man finns på. Och tacka för människorna och be för överheten, som skriften också säger, kungar och alla som har makt, kommunalråd, tjänstemän, politiker, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt, fromt och värdigt. Att be så är riktigt att behaga Gud, vår frälsare, som vadå? Jo, vill att alla människor ska räddas, bli frälsta, står det i en annan översättning, och komma till insikt om sanningen. Så det är det första. Och sen när vi ber och söker Gud och får kärlek till staden eller byn eller platsen där vi finns, då leder det till att vi försöker då möta människor, se att människor förvandlade liv, och så engagerar vi oss i samhället. Vi ber för skolan, vi ber för våra politiker, vi ber för det som finns i vår stad eller i vår by, och så vet vi att bön förändrar och förvandlar.
Zacchaeus var en publikan, den allra rikaste i stan. Han hade ingen vän ändå, så ensam fick han alltid gå. När Jesus kom till Jeriko, han tänkte, vem är det? Så liten han klev upp i mullbärsfikonträdets topp. Där satt han nu och slapp bli trängd och såg ut över gatans mängd. Men Jesus sa, kom gör en fest, jag vill så gärna bli din gäst. Då fick den lille mannen brått att laga till något riktigt gott. Han gjorde fint, han tände ljus, och Jesus trivdes i hans hus. Zacchaeus sa, jag lovar dig, de fattiga ska få av mig minst hälften av mitt gods och guld. Jag vill bli god för Jesus skull. Zacchaeus var en publikan, den allra gladaste i stan. Zacchaeus hade fått en vän, och han var aldrig ensam sen.
Avslutningsvis, jag tycker den är så vacker berättelsen, och det handlar indirekt om samhällsansvar och arbeta för det samhälle i vilket man då lever i. Konstnären Vincent van Gogh är känd för mycket av sina fantastiska tavlor. Men han började en prästutbildning och han klarade inte ut av det. Han fick inte avgångsbetyg så att säga, utan han fick bli lekpredikant eller lekmannapredikant då i en belgisk gruvregion i Borinage, jag kan inte uttala byn rätt. Men Han levde några år i 1800-talet, 78-80, efter de här avbrutna teologistudierna då, och verkade alltså som präst där i en liten by. Och från början gick det inte alls bra för Vincent van Gogh. Han gick i sina prästkläder och höll sina gudstjänster och andakter, men det var inte särskilt många som kom på gudstjänsterna, några få av plikt. Och han funderade på varför. Och det kan hända att de fattiga människorna, de frusna och hungriga människorna där i byn som kämpade och slet, kände att det kommer någon ovanifrån och svävar in och ska hålla sina gudstjänster. Och hur som helst, det var få som gick på gudstjänsterna. Sen blev han hembjuden till en familj. Och han följde med frun ut och några av barnen. För de skulle värma på mat och laga mat. Och då fick man ju gå ut och hämta kol där i kolhögar. Och kvinnan fick med Vincent ut. Och de rafsade ner kol i några säckar. Och gick tillbaka till huset där och lagade mat. Och han åt sin måltid och träffade familjen. Och sen gick han därifrån och den här familjen bodde i ena änden av byn. Och Vincent, han gick genom byn där och till den andra änden där han bodde. Och människorna såg honom och så där. Och så hade man en kvällsgudstjänst. Och det kom människor till gudstjänsten och människor strömmade till och strömmade in. Och han höll en gudstjänst som vanligt. Och så började han fundera, varför kommer människorna nu? Vad har hänt? Han höll gudstjänsten och funderade, och när han kom hem så såg han sig i spegeln. Och han var alldeles sotig i ansiktet och på kläderna. Och då förstod han, nu har jag blivit som en utav dem. Nu är jag inte längre prästen i byn bara och har kommit ovanifrån, utan nu kommer jag ner då på människornas nivå. Han gick i ganska så slitna kläder och han beblandades med allt mer med befolkningen och delade deras villkor och blev sannoliken församlingens och byns präst, och han nådde deras hjärtan. Han klev ner till folket, precis som Jesus. Vi vet ju hur Jesus då kom ner från ära och glans ifrån höjden, och så trampar han de dammiga stigarna där i det lilla landet i Palestina. Och så blev han en man bland människor och levde nära människorna. Sen kommer några delegater från prästutbildningen för att se hur det gick för Vincent van Gogh som präst. Och när de får se honom i ett bedrövligt skick och inte alls klädd som en ämbetsman och kyrkans man borde vara, så får han en utskällning efter noter för att han inte klär sig värdigt och uppträder som en präst borde. Och jag tycker ju att han faktiskt klädde sig mycket bättre i den senare delen än den första delen av sin tjänst. Och så blev han en präst för folket. Och så är det när vi tar samhällsansvar, när vi bryr oss. Vi kommer inte ovanifrån. Vi kommer inte som om vi vore något mer. Utan vi delar ju villkoren. Vi är ju alla människor. Och kyrkan, vi är människor. Och så lever vi bland människor och ber. Och försöker vinna människor genom förkunnelse, kärlek och omsorg. Och det är vår kallelse när vi går in i det som vi kallar för samhällsansvar. Låt oss be en bön. Herre, vi tackar dig för berättelsen om Jesus och Sakaios. Att han fick möta dig, Jesus. Fick ett förvandlat liv och kom till en sinnesändring och bestämde sig, vad vi kan förstå, att leva på ett helt annat sätt. Delade ut istället för att roffa åt sig. Och vi tackar dig för att du kallar din kyrka till att leva i bön och i arbete och ta samhällsansvar. Kulturellt, politiskt, ekonomiskt, socialt och på så många sätt. Så hjälp oss, Herre, att bidra med det vi kan när vi som kyrka lever i samhällsansvar. I Jesu namn. Amen.